Och då ska jag försöka förklara lite om ES-institutioner. Och jag hoppas inte du följer att det är för kedlig och för teknisk, men det är inte dumt. Det är helt obvious, men det är inte dumt att jag försöker förstå principerna på dessa ting. Och då ska jag ta dem rätt systematiskt igenom och se lite om varje av dem. Och jag hade det här på overhead, men det duger inte här, så vi försöker se det. Det är inte gott. Först så tar vi kommission. Du vet vad kommission är. Jag sitter i Luxemburg. Jag sitter i ett väldigt glashus, ett enormt drivhus. Det är bara stål och glas. Men det är ansatt en 12, 13, 14, 15, jag husker hur många tusen människor i kommission. Det är de som har flest ansatte och mest att göra. Och kommission har specifika uppgifter. Utom att det är monopol på folk och lover i EF, så har de alla kontrollinstanserna i EF eller EU ligger i kommission. De ska se till att det som är vetat av ministerrådet, det som är lov i EF, blir genomfört i de forskjelliga land. Därför har de alla dessa här byråkratiska instanser för att göra det. Och i hela EF är det ansatt inte mer än 4-25 tusen människor. Och det lyder väldigt mycket, men det är inte mycket. Det är imponerande få. Det är Katrin som är ansatt i Aarhus kommune, som har med mindre än Oslo. Så det är inte det att EF har ett stort manskap, men de har ett enormt förbruk av pengar, för det de styrer och ställer och kontrollerar har en enorm omsättning. Det största punktet på budgetet i EF är landbruksordningen. Det drejer sig alltså om 560 miljarder danska kronor. Det är 600 miljarder, säger vi, på årsbasis, som täcks in från medlemslandet via avgifter och skatter och så vidare, och så förvaltas och distribueras mot landbruksordningar runt om i hela EF. Och det är klart att det är ett hull i hodet att göra det. Danskarna har profiterat på det hela tiden. De har måttet ut cirka med 10 miljarder och fått igen 12 miljarder. Danskarna är snu och dyktiga och väldigt, väldigt dyktiga folk, vill jag säga, och har ett gott landbruk. Så det är alltid klart som, men det är för första gången i år ska danskarna betala mer än de får. Och så börjar danskarna tänka, är det inte bedre att vi själv träcker in 12 miljarder i skatter i Danmark och själv fördelar det till Fyn, Sjælland och Jylland eftersom vi önskar? Nej, det är bedre att det fördelas där nere på någon kontor i Bryssel. Eller politikerna. Det menar jag och jag är en sjukdom, och det är den europeiska sjukdomen som där slår igenom. En europeisk tänkning med centralisering av makt som alltid i sitt väsen på ena mått är usund. Kommission består av 17 medlemmar. Det vill säga att det är ju 12 medlemmar i EF i ögonblicket, eller EU i ögonblicket. Och de minsta land, de har en kommissär var. De största land har två var. Därför har de 17. Och så kan du tänka dig, när EF nu eventuellt blir utvidet med de nordiska land och med Polen, Ungarn och vad heter det, Tjeckien, det är de första tre av de mellaneuropeiska land som kommer med, så får du där en, två, Österrike, Finland, Schweiz, nej, inte Schweiz menar jag, men Österrike, Finland, Sverige och Norge, det är fyra. Så kan du lägga dem till i 12, så kommer du till 20, 21, och då blir det en helt annan musik. Det gör dig uppmärksam på att når EU eventuellt utvidare, så får du så många land att hvis de största land fortsatt ska ha två medlemmar, så ska Polen ha två. Men då kommer du upp i 25 som ska sitta i kommission och styra. Och det är inte portfölj, det är inte jobb, det är inte uppgave till så många i EF. Det är inte så många departement eller ministerier i EF. Därför är det ett problem praktiskt. Och arbetet med en sån stor ledargrupp är heller inte så praktiskt. Så därför har man ett förslag till hur man gör det. Man föreslår, och det må nomen vara uppmärksam på, att en tid när visst Norge kommer in i EU, så det är bara spörsmål om tid, för att Norge överhuvud ingen kommissär har. Och de som får kommissären är de största, och de får det efter den vekt de har i följe sitt folketal. Tyskland allra störst med 80 miljoner, och så England, Frankrike, Italia som är näst störst, är lika stor där i slutet av 57-58 miljoner var. Och så kommer Spania med 30, eller hur många det är, miljoner, och det är lite mindre, det är också två. Och ska de ha två, ska Polen ha två. Sånt hänger det samman. Och de andra får ingen efterverk. Med andra ord, du får en grupp med människor som är valt, som är ämbetsfolk. De är valt av regeringen. Du vet nog, för inte så länge sedan så hade de ett möte på Corfu, ett europeiska råd. Det är också något du ska veta om. Det europeiska råd, det är kun ansamlingen i EU av statsoverhuden i de 12 land. De mötes två gånger om året regelmässigt. Och i sex månader har vårt land på omgång ledarskapet i EF, alltså ordförandeskapet. Och de kan mötas extraordinärt och gör det ofta. De mötes extraordinärt här för ett par uker sedan och valde Jacques Santer till ny kommissär efter Jacques Delors, han slutar. Men du husker på Corfu så sa britterna nej. De ville inte ha det an, alltså den statsministern från Belgien ville inte ha. Han var för pro-europeisk. Men det var inre politiska problem som fick att Major nedla veto. Och så sa han ville hellre ha Jacques Santer, eller Santer, vad han heter. Och då står han upp i parlamentet och säger på att jag är minst lika så unionsminded som det han är. Så det fick ju ett slag i ansiktet på Major. Men han är en svag man, en levig man, en sån lite förfallen typ och inte särlig dyktig. Så man tror man kan turnera han. Men Jacques Delors är ju en dyktig och gnistrande intelligent man och vet vad han vill och har stora visioner, så han har inte kunnat styra. Han har styrt EU. Men de får Tori Santer får de en som de kan styra. Men poängen med det här är att säga att det är statsöverhuvudene i det europeiska råd, när de kommer samman på halvårig basis regelmässigt eller extraordinärt, som väljer dessa kommissärer. Det är som en ämbetsman som är ansatt. För exempel, jag är ansatt i Adventistsamfundet. Jag är inte ansatt mig själv. Jag är inte valt. Jag är ansatt. En sån ansatt man, en ämbetsman, har den fabelaktiga makt och sitter där i ett lukat forum, och med tiden blir det de största nationer som sitter där och har monopol på kontrollinstanserna. Och förlöp hade monopol på förslag en väl lovetak i EU. Det vill inte behålla. Det vill säkert i nästa omgång parlamentet få delaktighet i. Gå tillbaka till. Som i en kommission. Kommissionen är självklart ett lukket forum, totalt lukket. Det är, alltså det, du vet mycket mer om vad som sker i CIA än du vet vad som sker i kommissionen. Det är ingen lögn. Men du ser, så går det till, från kommissionen går det till, och när vi går tillbaka till det europeiska råd, som du måste skilja från ministerrådet. Det måste du bara lära dig att skilja, alltså. Europeiska råd är statsöverhuvudene. Statsministern är från de 12 land som kommer samman. Det är det europeiska råd som vi nämnde förr. Men så har du ministerrådet, och det är väl en viktig gruppering. Det är alltid 12 till stede i ministerrådet, och det är de 12 ministrar för det område som är till debatt den dag. För exempel, är det utrikespolitik så är det utrikesministern i de 12. Är det miljö så är det miljöministern. Är det något annat, är det landbruks- eller landbruksministern, förstår du? Det är alltid de 12. Och det är ett väldigt travet råd. Det förbauset mig, det som man får till ministerrådet, de mötes som i ny och ner. Det är alltså det helt på missförstånd. De mötes dag ut och dag in, eftermiddag och förmiddag. Det är så travet. Jag kom en gång där nere och fick se den travet här, så blev det helt förbauset. Där sker det något. För det är detta råd på 12 människor, ministerrådet, som inför var sina områden väljer, voterar lovene i EU. Det måste du förstå. Det vet du, inte sant? Lovene voteres ikke i parlamentet. Parlamentet har en høring. De foreslås av kommission. De høres i parlamentet, som ikke kan si noe fra det. De kan gi råd. Og etter en veldig komplisert prosedyr kan de forhale. Og i prinsippet kan de i ekstreme tilfeller forhindre en lov. Men de kan ikke votere en. Det kan kun ministerrådet gjøre. Og ministeren de møtes på den måten der i lagt lukkede dører. De har ingen plikt, og de har ingen rett til å rapportere hva de gjør. Og jeg tenker på svenskene. Svenskene er ikke dumme, de er jo de klokeste i Skandinavia, i hvert fall i Sverige. Og de sier, svenskene, at de har verdens beste offentlighetsprinsipp. Og det har nemlig, svenskene har et offentlighetsprinsipp som er uovertruffet noe land som vi ikke er bekjent. I Sverige kan du gå inn, en svensk borger kan gå inn i Sverige og forlange å se en hvilket som helst lovforslag. All korrespondanse relatert til det lovforslag. Og du behøver heller ikke ha noe mer å gjøre selv. I Danmark har de også en offentlighetslov. Da kan en dansk gå inn og si jeg vil se lovnummer så og så, paragraf så og så, og så du dokumenterer hvorfor du vil vite det skal helst ha noe med deg å gjøre, ellers får den ikke. Men du har en offentlighetslov i Danmark, men den er, og danskene er veldig stolte av den, men det er ingenting imot den svenske. Og svenskene har i forhandlingene med EU forsøkt å få rett til å beholde sin offentlighetslov, og det har de selvfølgelig fått rett til. Men du er jo altså dum hvis du tror at det går an, fordi i EU er alt hemmelig. Och det kan ju inte vara som man håller något hemligt i Europa, så kommer man direkt till Sverige för att veta allt sammen. Därmed är det lukket, alltså. Och jag kan säga att i Danmark så är mellan 70-80% av alla lover i Danmark de sista 2-4 år. Jag har inte nöjaktigt tal på det. Det är möjligt att det är mer idag. Men det sista jag läste i en annan sammanhang, en avismelding, så jag måste bara ta det som från gefühl. De har sin upprinnelse i Europa, har inte sin upprinnelse i Danmark. De flesta av dessa loven är danskarna slett ikke emot. De bara blåstämplar dem och syns det alla tiders. Men det är många lover som inte huger danskarna, det kan jag lova dig. Och danskarna makar rätt gang på gang på gang. För man vill något annat i EU än danskarna vill. Och det har danskarna inte något med att säga nej till. Hvis det voteras i ministerrådet, så voteras det i ministerrådet efter tre forskjelliga procedurer. Det är absolut aminnlig flertal. Bara det flertal får det sig lov. Eller vid kvalificerat flertal, som vill säga att så många, alltså vart land har så många stämmer avhängigt av sin störelse. De största land har 10-12 stämmer, de minsta har 1-2-3 stämmer. Så. Och så kan det komma upp på 70, 80, 90, 99 dagar, det visst dock. Det är nytt till sista valg. Jag kan checka på numren där. Och så ska du ha 27 för att kunna säga nej, och du ska ha 64 för att säga ja. Och det är kvalificerat flertal. Det är en måte att votera på. Och så votera kvalificerat eller med allmänlig flertal. Om det var 7 av de 12 så är det också lov. Eller du kan ha det vid enstämmighet, som i praxis betyder veto. Om det ska vara enstämmighet så kan bara en säga nej, så är det alltså blir det ingen lov. Och det kunde i utrikespolitik och i försvar och de ting som hör till söjle 2 och 3 i Maastricht som det är enstämmighetskrav på. Ellers är det kvalificerat flertal eller allmänlig flertal. Och det är det i nästan allt som föregår i EF, i alla de klassiska spörsmål. Därför när du kommer in i ministerrådet så sitter alltså 12 personer bak lukkade dörrar utan plikt och utan rätt till att rapportera vad de har sagt, vad de andra har sagt, vad de har voterat. Det är helt hermetiskt lukket. Det land i Europa som har den största öppenhet omkring det här, det är Danmark. För Danmark har något som heter markedsutvalget. Det är ett parlament i Folketinget i Danmark med representanter från alla partier som ska checka av all dansk utrikespolitik. Och utrikesministern kan inte resa till Bryssel utan att ha konsulterat markedsutvalget i Folketinget. Men poängen är det att i markedsutvalget har de också tausesplikt, så Folketinget i Danmark får inte veta det, kun markedsutvalget. Men de har alltså en gruppe till, och den är större, och den får veta det. Eller så i hela Europa, i alla land, så har de inte något som ringer det danska markedsutvalget. Och det danska markedsutvalget har ju inte svaret på offentlighetsprincip. Du förstår principen då. Jag slänger ut i sig löser det. Men alltså att du förstår. När svenskarna tror att vi har frihet till att se och spörre och få veta om vad det är, så måste svenskarna tro om igen. Så dum kan inte svenskarna vara. Det går inte an. Alltså du bara tänker en halv gång så vet du det inte går an. Jag ska säga det som föregår i EU, det är inte komplicerat. Idémässigt är det väldigt enkelt. Jag förstår det, syns jag, med detsamma. Så snart jag förstår språket så förstår jag vad det drejer sig om. Nej, man har då. Det är så en annan sak. Hur stor inflytelse har du? För exempel i det tidigare, vad heter det, ministerråd, så hade Danmark 3 av 76 stämmer. Och då hade Tyskland, för exempel, med 80 miljoner, de har 10. Tyskland har 80 miljoner och de har 10 stämmer. Så sitter Danmark. Danmark sitter med 5 miljoner och 3 stämmer. Så brukar politikerna följande argument. Vad syns det om att komma in i EF? Det måste ju vara fantastiskt. Det är stora Tyskland, allmäktige Tyskland, sitter med fattiga 10 stämmer. Och lille putt Danmark med 3. Vilket farliga ting. Vi har ju mycket större inflytelse än tyskarna. Och så kan man också bruka det. Men saken är den att det man har är 3 stämmer av 76. Då vet du hur stor inflytelse du har. Det vill säga att de andra har 73 till 3 över Danmark. Du måste förstå. 73 till. Du tar sammanhang den. Du måste. Du har stor kraft, pengekraft och folkemängder bak dig och har en stor nation med respekt för dig själv, så vill du avtvinga respekt hos de andra, och de små nationer har tillsvarande lite att se. Så det är fiktivt, den här stor inflytelsen, den är fiktiv och det går igen överallt. Ett annat exempel vill vara parlamentet, för att hoppa till parlamentet. Parlamentet har idag 567, det är lätt att huska, 567 medlemmar, valde medlemmar i det nya parlament. Av det har Danmark 16. Parlamentet vill i framtiden få mycket mer makt än det har idag. Tyskland vill att parlamentet ska ha mer makt. För i Tyskland uppfattar man det att parlamentet får makt som en garanti för demokrati och öppenhet i Europa. Fransmännen är inte så ivriga på det parlament. Britterna hatar det, danskarna fryktar det. Men tyskarna vill ha det, italienarna vill ha det, Och, men det är helt säkert att Tyskland, som nu har formandskapet i EU i ögonblicket, vi vill förbereda en större inflytelse på parlamentet. Och i nästa omgång i 96 så tror jag nästan jag kan lova dig att parlamentet får större inflytelse än vi har idag. Och så ser du, hur stor inflytelse har i Småland? Jo, då det var 518 medlemmar av parlamentet som det var för sista valg, hade Danmark 16. Och då hade Tyskland, då hade Tyskland 80, tänkte jag glömt, det är förfärligt. Ett ansted 80, huskar jag, ett ansted 85-87, huskar jag, i Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien hade lika många. Och Danmark hade 16. Då de utvidgade parlamentet, lägg märke till det, till från 518 till 567. Detta tal skulle stå här. Och, ja, det är gott. Så när man utvidgade parlamentet här, så fick Danmark fortsatt 16, men Tyskland fick 99. Och så den vägen det går hela tiden. Och så säger man, vi kan inte, hvis vi utvidgar EU till att gälla halva Europa, med tiden hela Europa, så vi kan inte sitta i parlamentet här med 2300 medlemmar. Det kan vi ju inte. Därför är vi nöjda till att få ett förhållstal som passar till den vekt du har som nation. Och därför så har man på korridoren i Bryssel begreppet de små nationers tyranni. Vad är det? Det är de små nationers för stor inflytelse i EF. Så man nu försöker att locka de små nationer in i EF med, för när de har kommit in, och fjärna all deras inflytelse. Du kan, jag kan lova dig att det sker. Det går inte att vara annorledes. Du är väl inte så naiv att du tror att Frankrike vill ha sig pille på näsan av en norman? Nej, tror du det? Nej, det tror du inte. Så dum är du nog inte. Norman är naiv, det är det alltså. Eller vi är naiv som norman, men så naiv är vi inte. Frank Sonsen vet vad det dröjer sig om ära och makt och inflytelse, och det ger inte något av sig. Det enaste de är rädd för i denna världen, det är tyskare. Och därför vill vi samarbeta, som ni säger, vi älskar dem så högt, så vi hoppas ha 2 stycken av dem. Det blir alltså 1 Tyskland alltså. Det fransmän som sa att vi älskar tyskarna så högt, så vi önskar alltid att det blir 2 av dem minst. Och de är bange för tyskarna, för de tyskarna är de dyktigaste, de starkaste, de som är bäst organiserat. Och fransk industri har de sista 20-25 år sänt sin toppledare. Det franska skolesystemet, det är ett eliteskolesystem, ett teoretiskt skolesystem. Det hör med till den här tankegången, så jag tar det som exempel. De är utdannade i Frankrike, som är utdannade till teori och som teoretiker. Och det är inte någon praxis av det. Och dessa här som har gått på eliteskolorna och elituniversiteten är väldigt duktiga, intelligenta människor. De är opraktiska människor. Och fransk industri har varit ledare av dessa här teoretiker. Men de har i årvis nu systematiskt sänds ledarskikt i fransk industri till Tyskland för att lära industriledelse, för det kan tyskarna. Man måste inse att fransk måte att göra det på inte är den bästa. För att överleva en nation måste man göra det. Och därför man är nervös för tyskarna är starka. Det är därför samarbetet mellan Tyskland och Frankrike, det är inte ett kärlighetsförhåll. Det kan du gott förstå. Det är något helt annat. Det är en dyr nödvändighet. Nu ska vi inte ha fler kriger. Och så säger man, ska man följa tingene samman så starkt ekonomiskt, man ska handla och binda sig så många, så kontraktmässigt så mycket, att man inte har råd till eller inte kan föra krig. Och därför hela EU-komplexet och Maastricht-avtalen är i grund ett resultat av detta önske från Tyskland och Frankrike att samarbeta för fredens skyld. Och det är någon god motiv de har. Varför skulle de slå varandra ihjäl? Är det inte bättre att handla och så vidare och så vidare? Och kull- och stålunionen från 1950-åren, det är en fransk-tysk uppfinnelse på basis av den misär man har känt genom århundraden mellan de två landen, krig och ballader. Det förstår du.